Hi everybody, it's June Simmons.
Det här är Ola, rederiet Mickey Fors med. Och jag är svårt förtjust i Kiss. Välkomna till Alex Room Service.
Välkomna tillbaka till Tvärsnäsgården i Nastroverke, och det här är den stora julpoddspecialen 2020 där jag kör en podd per soloskiva. Om du lyssnar på detta avsnittet först så har du missat att jag tänkte att Peter Criss skulle vara det första avsnittet, men lyssnar du på detta avsnittet först så är detta det första avsnittet du hör. Och i så fall så kommer detta avsnittet att handla om Paul Stanleys skiva. Jag tänker inte gå igenom min tanke med julepodden igen. Det tar längre tid för mig att prata det varje avsnitt än vad det är för dig att hoppa till Peter Criss-avsnittet och lyssna på det först. Du får lyssna på vilket avsnitt du vill, eller vilket du inte vill, eller någon annans avsnitt. Det spelar mig ingen roll, bara du är lycklig. Jag är lycklig för jag ska prata om Paul Stanley, som är... Det är inte min favoritskiva av soloskivorna, men det är en av mina favoritskivor av soloskivorna. Det kom ju 4 stycken och jag tycker om dem allihop, var på sitt sätt. Och Paul Stanleys skiva gillar jag mest för att det är den bästa Kiss-plattan av de 4. Det är tveklöst den skivan där man hör att, ja okej, det här är personen som inte just nu men snart kommer att definiera bandet. I princip alla låtarna på denna skulle platsat på Love Gun eller Dynasty eller Unmasked eller något sånt. Det tog ju Paul några år att verkligen växa som låtskrivare. Jag gillar hans låtar på de flesta plattorna, men det var väl egentligen från Rock and Roll Over och framåt som han tog ett steg upp, tycker jag. Och det blev väldigt tydligt på soloskivorna, eller på hans soloskiva, att nu jäklar. Nu finns det ingen återvändo. Kan man skriva 9 låtar där alla håller samma höga klass, så det är bra gjort. Den är intressant av många anledningar, den här skivan. En av de mest spännande anledningarna är att man skulle kunna se skivan som 2 EPs och en singel. För första sidan, första 4 låtarna är inspelade i New York i februari 78. Och andra sidan, de 4 låtarna är inspelade i Los Angeles senare på året. Antagligen på våren, maj någonting. Och även Take Me Away, 5:e låten på första sidan, är inspelad i Los Angeles under en senare period. Med ändå helt annorlunda trummis dessutom. Som jag sa med Peter Criss, jag kommer inte gå igenom exakt alla som spelar allt på alla plattorna. Speciellt inte Peter och Ace. Men jag tycker den här, det finns ändå en poäng att fundera lite kring varför denna skivan ser ut som den gör. Och för att göra det så tänkte jag vi går tillbaka till oktober 2006 när jag och Sverre satt i New York. Vi hade varit och tittat på Paul Stanley på Irving Plaza på kvällen innan. Och jag skulle träffa Lydia Criss på Millennium Hilton för att göra en intervju med henne. Hon hade släppt sin bok då, Sealed with a Kiss. Och även köpa några böcker och ta med hem. För det var dyr frakt. Och där satt vi och pratade och hon hade sin pojkvän med som visade sig vara Richie Fontana, trummisen. Som spelar på New York-inspelningarna av Paul Stanleys soloskiva. Och det var ju fräckt. Jag blev jätteglad och frågade, får jag göra en kort intervju med dig också? Och det sa han ja till, han var supertrevlig. Och min minidisk strulade så att vi satt och pratade i säkert 20 minuter och den intervjun försvann. Det är en stor sorg för mig. Jag kan säkert få tag i honom igen, men det momentet den dagen försvann. Så jag har fått förlita mig i huvudet på vad det var han sa. Och där är ett par grejer som sticker ut. En av de fräckaste grejerna som hände var att Sverre var med och hade filmat lite med sin fotokamera på gigget dagen innan, bland annat Wouldn't You Like to Know Me. Och då sa han, kan jag få titta lite på det? Och han blev så glad, Richie Fontana, att den trummisen som Paul hade 2006 hade faktiskt bemödat sig att, eller bandet hade bemödat sig att spela in eller spela versionerna av låtarna som de hyggligt lät på plattan. Vilket ju inte var riktigt var fallet 89 på den soloturnén Paul gjorde då. Så Richie Fontana satt där och blev helt Nej men han spelar ju mina gamla trumfill. Gud vad glad jag blir. Och det tyckte jag var skitroligt. Och en grej som Richie var väldigt tydlig med, det var att han var helt övertygad om att hans deltagande på plattan bara egentligen var demolåtar. Han berättade att det gick till så här. Paul ringde. Du, har du någonting för dig typ till helgen? Nej, vadå? Jag ska ner i Electric Lady och jag behöver ha en trummis. Ja, jag kan hänga med. Och så spelade de in några låtar, lite olika tagningar, 4 låtar. Som sen blev första sidan på Pauls soloskiva. Och det tyckte Richie var väldigt roligt, men väldigt konstigt. För han var helt övertygad om att det han gjorde där och då, det var lite demoinspelningar. De 4 låtarna är ju Tonight You Belong To Me, Move On, Ain't Quite Right och Wouldn't You Like To Know Me. Och Ain't Quite Right är väl egentligen The Odd Man Out av de 4. För de första 3 där är ju tydliga rockstänkare. Men Ain't Quite Right tycker jag visar på en lite annan Paul. Som dittills inte hade gjort så stort väsen av sig. Men som skulle få betydligt mer utrymme framöver. Och det pikade ju sen i alla hans I Still Love You och Forever och lite sånt på 80-talet. Men hittills hade Paul aldrig varit så här innerlig. Och det tycker jag är rätt så fräckt. Take Me Away Together As One med Carmine Appice på trummor. Appice, Appice. Undrar om någon vet ens de själva hur deras efternamn uttalas. Jag går på Dios presentation av Vinny Appice drums. Så får vi hoppas att det är rätt. Det är kanske fel. Jag är inte jätteengagerad i ämnet. Det jag däremot är engagerad i det är att det går väldigt många rykten om att Carmine inte kunde spela på den här tiden. Och att han, att den här versionen av Take Me Away, när han har ett litet, det är ju inte ett trumsolo, men han kör ju en massa feta fills i slutet. Att det skulle vara hopklipp från massvis av olika tagningar för att det gick inte att använda en enda av tagningarna. Det vet jag inte huruvida det stämmer att de valde ut fräcka trumfill från olika tagningar. Det får de göra som de vill. Men det finns en outtake på låten som är komplett. Som är liksom hela låten genomkörs. Och det finns inget tvivel om att Carmine är en fantastisk trummis. Han slår hårt något så in i jag ska komma och ta dig. Och ja, för min del så är det inget tvivel om att det är en värdig trummis på en bra platta. Liksom. Jag vet inte varför folk har bestämt sig nu på gamla dagar för att svartmåla Carmine. Jag har sett honom på Sweden Rock med både Cactus och Vanilla Fudge. Och det har varit svinbra spelningar båda två. Jag såg däremot inte King Cobra-spelningen och det är jag väldigt nöjd med. För den ska tydligen inte ha varit så bra. Men inte, kanske inte hans fel utan det var väl de andras. Skitsamma. Och de 4 sista låtarna på plattan inspelade i Los Angeles. Precis efter. Grejen är, Bob Kulick då, gitarristen på plattan. Han spelade in, han är på alla låtarna. Och han kunde köra i februari. Men sen var han på turné som jag fattade med Meatloaf. För den ska ha ägt rum i typ maj, juni. Så då gissar jag att Los Angeles-biten av plattan inspelade i april och juli. För sen är det ju dags att börja trycka plattan och så vidare och mixa och ha sig. Så jag skulle ju gissa på april. Jag har inte kollat Meatloafs turnédatum, det är säkert någon som gör det. Men att det gick några månader mellan New York och Los Angeles-inspelningarna, det står bortom allt tvivel. Precis som med Peter Criss platta för övrigt. Och där spelar han då in It's All Right, Hold Me, Touch Me. Är det ens ett ord? Om det inte är det så är det ett nytt ord och då är det mitt och jag vill ha copyright på det. Love in Chains och Goodbye. Och där har vi, Love in Chains är väl den enda låt på plattan jag inte tycker är 100 Gunnar. Jag tycker den är okej, men det är en liten sån throwaway hygglig låt. Däremot så är Goodbye fantastisk och en enastående avslutningslåt. Fullkomligt bänknäckarbra. Paul var väldigt nöjd med sin skiva och jag gissar att för honom som för de andra så kom det som en knäck när det visade sig att ingen köpte dem. För det gick ju väldigt fort för soloskivorna att hamna på listan och hoppa ut igen. De kom ju aldrig högt. Och sen blev såna här cutouts. Det är därför man kan hitta kompletta Paul Stanley och soloskivor med cutouts i toppkvalitet liksom, för ingen köpte dem, så de är inte så slitna. Det är ju jävligt sorgligt när man tänker på det. Och det är jävligt märkligt också, för det var ju en fräck grej. Det är skitsnygga omslag på alla. Den här, vad heter han? Carugati. Eraldo Carugati eller något sånt heter väl målaren. Och Paul hade ju dessutom det enda avvikande omslaget. Det finns två olika. Ett med där halsen är infinite, alltså den tar inte slut liksom, den är rundad. Och ett där de har målat ett V, där de har gjort som att han har en skjorta på sig eller någonting. Två olika varianter av Paul Stanley-omslaget som man kan leta efter någonstans där man vill, om man känner för det. Och sen måste det ha varit en knäck för Paul var så nöjd med sina låtar. Och jag har lite svårt att förstå att inte denna sålde. Som jag nämnde i Peter Criss-avsnittet så fattar jag 10-åringen som ville ha en Love Gun-platta att han inte köpte Peter Criss-plattan när han väl hade hört några låtar. Men att han inte köpte Paul Stanley-plattan. Men det är väl för att det är ju inte bandet Kiss. Och det var ju bandet Kiss som var stora 78. Det får man inte glömma. Det var bandet som hade blivit stort och de hade sin peak där. Det var ju egentligen bara 77-78 som de var så stora som myten påstår. Även om de själva påstår att det var längre period. Och det är väl för att det var ingen som ville ha honom ensam. Man ville ha Paul och Gene och Ace och Peter. Och man ville ha Kiss-turné. Man ville inte ha Kiss på skiva och inte på turné. För det var ju på konserterna de visade vem de var. Musiken de presterade var ju sällan mer än medioker enligt de flesta kritiker. Det som är fräckt med Paul soloskiva och sedermera med Ace, det är att vi har fått låtarna live i några omgångar. Move On fick vi redan 79 på Dynasty-turnén. Det var Pauls bidrag till att de körde varsin sololåt på Dynasty. Jag har alltid tyckt det var konstigt att de inte tog Wouldn't You Like To Know Me som har lite mer hitpotential. Jag fattar att de inte körde Tonight You Belong To Me och så vidare. Det hade blivit alldeles för långt. Men visst, Move On, det är en snabb rockrökare. Det är väl den eller It's All Right. De passar in i setet liksom. Och jag gillar Ace solo på Move On på Dynasty-turnén. Där tyckte jag faktiskt, för att vara en tid när han inte brydde sig om någonting, så brydde han sig så pass noga att han faktiskt hitta på ett solo till den som var lite annorlunda än det på plattan och som han kunde tillskriva sitt eget, och det tyckte jag var fräckt. Men nu glädjer jag ifrån det här, vem som spelar på plattan. Bob Kulick spelar då på hela plattan och det var lite på grund av honom de fick göra det i två inspelningar. Sen har vi den här, Gene vill ju ha Bob Kulick till sin platta. Det fick han inte eftersom Paul hade honom. Och det skulle inte vara någon tävling, men det blev ju självklart lite tävling. Eller lite. Det är klart att alla var mest nöjda med sin platta och tyckte att de andra svär bara, ja, bara vänta ska ni se. Och därför blev det väl så att när Paul då norpade Bob Kulick så var han först, och då fick inte Gene använda honom. Samtidigt så är detta ju bara lite halvtrams eftersom gitarristen Steve Lacy är med på både Pauls och Genes platta. Sean Delaney är med delvis på Peters platta och på Genes platta som producent ju till och med. Så att det var ju lite, ja, interna strider, men även det får ju vara någon form av rim och reson, och kan man använda personer så kan man ju göra det såklart. En sak, jag tänker återknyta till en grej jag nämnde på Peter Criss-grejen, och det var det här med Desmond Child, hans band från 70-talet som heter, har jag nu läst på till denna podden, det är ju trevligt, och samtidigt ett bevis på att jag spelar in denna efter Peter Criss-podden, om någon vill ha ett sånt bevis. Desmond Child and Rouge hette hans band. Rouge var tre tjejer som sjöng, bland annat Maria Vidal som senare fick en hit med Body Talk eller vad han hette. Och Rouge är körtjejerna på Pauls platta. Så där knyter vi ihop den säcken lite grann, som de sa när de köpte säck och knöten. Det är riktigt nice, tycker jag, för de rösterna är så mycket New York, och det är på samma sätt som jag tycker Peter Criss platta är New York. Så är detta också en New York-skiva. Alla låtarna, inklusive Los Angeles-låtarna, är stinker av storstan, stinker av avenyerna, av World Trade Center och allt annat spännande. Och det tycker jag, vet inte hur man lyckas med det. Nu är ju då både några låtar på Peters platta är inspelade i Electric Lady, och första sidan, första fyra låtarna på Pauls är inspelade i Electric Lady. Det kanske är något som sipprar igenom. Det sitter i väggarna, som något SVT-program säger. Och sen sipprar det igenom på resten av låtarna, för då har man, lyssnar man på de låtarna så, så skapas den bilden i huvudet. Och så behåller man kanske den. Även när man lyssnar på de låtarna som inte kommer därifrån. Jag vet inte, det är något spännande med det i alla fall. På trummor har vi, som jag nämnde då, Richie Fontana på de fyra första låtarna, Carmine på den femte låten och Craig Cramp på trummor på Los Angeles-inspelningarna. Och vi har två basister också, Steve Buslow på första fem och, vad heter han? Eric Nelson, ingen aning om vem människan är. Så, nu har jag ändå gått igenom vem som spelar på den här plattan. Men det var inte så många, så jag tyckte det var görligt. Och det viktiga är ju faktiskt inte basisterna och så vidare. Det kunde varit Paul själv. Det viktiga är att Paul och Bobby Kulick, de hade ju hittat varandra redan 72 när han testade för bandet. Bob fick det sedan spela på Alive 2-låtar, några av dem i alla fall. Och det här var ju en vänskap som startade här, och som den skulle ju egentligen bara synas live en gång, och det var på Pauls soloturné 89, och då körde de tre låtar från denna plattan. Tonight You Belong To Me, Won't You Like To Know Me och Goodbye. Tyvärr körde de det i versioner som lät som 89, inte som soloskivan. Lite mer, jag gillar soloturnén 89, det är inte det jag sitter och säger, jag älskar verkligen den turnén. Men låtarna var lite Crazy Nights-ifierade, om ni fattar. Lite snällmetall-versioner eller sådär. Men det är fräckt att han körde dem. Och det var ju första gången, jag ryser fortfarande när jag lyssnar på inspelningar från 89. När han berättar, the great thing about this tour is I get to do songs for my solo album. Tänk ändå, 89, då är det 11 år sedan plattan, och det är 10 år sedan han körde en enda låt. 10 år idag är ingenting. 10 år då det var ju en hel karriär för många. Så tänk, alltså när vi fick New Haven 89-videon eller ljudinspelningen från Ritz, och man bara, oh fuck, de kör verkligen sololåtarna. Och så kom turnén inte hit, och den varade ju bara i knappt 2 månader, och ingen fattade någonting förrän det var över. Och sen 2006 så fick vi en andra chans. Förvisso utan Bob Kulick, men tack gode gud så hade vi en snubbe som heter Rafael Moreira på gitarr. Som tog varje solo till låtarna, oavsett vilka skivor de kom ifrån. Och behöll 85% av originalsolot, och så lät han 15% vara hans egna. Så i allt ifrån A Million to One och I Still Love You till då sololåtarna från 78, så stod man där och bara, det låter fan nästan exakt som på skivan. Det var helt magiskt, kan jag säga. Och då fick vi dessutom 4 låtar. Då fick vi Move On också. Den var ju repad för 89-turnén, men kom inte med i slutet. Både den och Nowhere To Run. Men vi fick Move On i 2006. 4 låtar från Pauls soloskiva. Nästan halva plattan. Och 3 av de 4 New York-låtarna. Finns något magiskt i det? Det finns egentligen inga problem, tycker jag, med Pauls soloskiva. Jag tycker den, det är en vansinnigt bra Kiss-platta rakt av. Och jag tycker den egentligen att den förtjänar mer cred än vad den fick. Den låg ju på listorna bara precis någon vecka mer än Peter Criss. Ingen av de 2 plattorna såldes särskilt bra. Och det nämnde jag lite grann i Criss-podden också. Det handlar ju mycket om att Paul var inte, eventuellt inte den frontmannen som då, som vi vill tro att han var. Gene var tveklöst den största frontmannen i bandet. Paul var den som ville vara det. Han pratade mest och han sjöng bäst. Och han syntes rätt spotlightmässigt kanske mest, men det är inte han som folk tar bilder på. Gene är den viktigaste människan i bandet fram till 78. Till och med 78. Möjligen, jag skulle kunna sträcka mig till 79, men redan där hade han tagit ett steg tillbaka. Och 1980 är det väldigt tydligt om man tittar på en sån konsert som Sydney 80, som jag älskar. Jag älskar verkligen Unmasked turnén. Men det är tydligt att där är det Paul som är stjärnan. De andra tre är lite i bakgrunden, inklusive Gene. Han tar inga stora kliv någonstans. Och det är lite intressant. Inte ens en låt som Cold Gin som han har sjungit i alla år får han sjunga, utan den tar ju Ace, och så sjunger Gene och Eric på den också i verserna. Så 1980 tar det tre låtar innan Gene sjunger en låt. Fyra låtar till och med, för Shandy är fjärde låten nere i Australien. Intressant att fundera på. Men det var Pauls tid i rampljuset, och det har ju förblivit så, tack och lov. Men 1978 var det inte alls självklart. Och när de åkte runt och gjorde sina sån här lite in-store signing sessions, för det gjorde alla utom Peter, vad jag vet. Det finns ju bilder på Paul, Ace och Gene när de har gjort lite signeringar själva och varit på radiostationer och sånt. Det är där man märker att fan, det var inte smart att bryta ut en helhet. Nog för att det ser skitkult ut, det är fräckt, bara Paul i smink och så, inte sin dräkt, utan han har lite andra kläder. Ace också har ju någon märklig kavaj i någon radiosession och signing session. Men helheten var viktigare än de enskilda detaljerna, inklusive Gene och Paul 1978. Det är väldigt, väldigt intressant, och det är någonting som man borde forska mer i och kanske idag prata med dem om. Fattar de det då? Att det där var inget bra drag? Nu var ju inte soloskivorna ett nytt påhitt, utan det stod ju i kontrakt redan i oktober 76, ska ni veta. Jävlar, där lät jag som en lärare. Jag ber om ursäkt. De flesta av er vet detta redan. Att soloskivorna, som man då sa, att det var ju ett sätt att hålla ihop bandet. Att alla skulle få en paus från varandra. Nej. Det var ett marketing strategy. Marketing strategic choice. Sen oktober 76. Och under 77 så funderade man på vem ska producera de olika skivorna. För att det där är ju inget man svänger ihop i en handvändning. Det är inte det att man på måndagen kan bestämma sig att på torsdagen ska jag spela in en soloskiva. Därför att man behöver musiker, man behöver låtar, man behöver producenter och man behöver en plan för omslag och så vidare. Och att de skulle ha kommit på detta under, som det brukar heta, under inspelningen av Kiss Meets the Phantom, så var slitningarna så stora så då bestämde de sig för att göra soloskivor. Nej, då var soloskivorna nästan färdiga. Det får vi inte glömma. Att det här var en väldigt, väldigt lång plan som togs i frukt. Eller grönsaker. Som inte är godis. På våren 78. Och därför blev det väl också väldigt tydligt att den planen som lät bra på ett papper på ett möte i oktober 76 och sen som man jobbade på under 77, Gene spelade ju in sina första demos till plattan redan på sommaren 77 i Japan till exempel. Det var en intressant plan, och Neil Bogart älskade ju den idén, samtidigt som han blev mer och mer utputtad och Howard Marks och Carl Glickman, och de tog ju mer och mer över bandet och ansvaret för sköts och så vidare. Så älskar ju Neil Bogart såna här jippon. Och det här var ju ett jippo att släppa fyra plattor samma dag. Samtidigt var det ett oöverstigligt jippo eftersom bandets fanskara hade sjunkit i ålder. 75 så var bandets fans ofta tonåringar, övre tonåringar som kom från industristäder och hade det rätt så tradigt, men de tjänade pengar för de jobbade på General Motors och så vidare. Detta sjönk ju efterhand som Kiss blev stora och skrev snällare musik och fick en hit med Beth, så ändrades publikdemografin rejält. Varpå 10-åringar plötsligt blev en av de största köpgrupperna. Och säga vad man vill om 10-åringar, men de är köpstarka för att det är de som tjatar på föräldrarna. Men det blir ju oftast till födelsedagar och jul och andra högtidsdagar. Inte att Kiss släpper fyra skivor samma dag. Alltså, vem har råd att köpa fyra skivor samtidigt när man är mellan 10 och 15 år? Mycket, mycket svårt, såklart. Sen köpte ju folk då sin favoritskiva. Lite som med Beatles, man hade en favoritmedlem. Och då köpte man väl sin favoritmedlemsskiva först. Och alla förväntade sig väl att alla skulle göra en hårdrocksplatta. Så när då favoriten var Gene eller Peter och man köpte och det inte alls lät som Love Gun-skivan eller Destroyer, så måste det ha varit en besvikelse. Och det var det ju eftersom det inte sålde. Men det jag undrar eller funderar över, det är varför Paul och Ace blev besvikelse. Kanske var det så att om man köpte Gene Simmons-plattan och blev besviken så sket man i de andra. Jag vet inte. Men Paul förtjänar ju ett bättre öde för låtarna där. Det finns ju ingen som kan säga att, som säger att ja, men jag är ett stort Kiss-fan men jag tycker Paul Stanleys soloskiva är dålig. För att då kan man ju inte vara ett Kiss-fan. För den skivan är ju den enda av de fyra som definierar Kiss musik 1978. Men jag har heller aldrig hört någon som har sagt att det är en dålig platta eller ens en halvbra platta. Jag har bara hört folk som gillar den. Och det låter ju rimligt om man är ett Kiss-fan. Om man är ett musikfan och som tycker att vissa av Kiss-grejer är bra och så vidare, då kanske man har en annan ingång till det. Det skulle vara intressant att höra någon som tyckte det, höra med lite mer objektiva öron. För när jag lyssnar igenom dem så hör jag ju 40 års lyssnande varje gång. Liksom. Det är svårt att säga om jag tycker det är bra eller dåligt. Jag kan bara säga att det finns där och jag kan det utan till. Och det är skillnad. Är det bra eller dåligt? Hade jag lyssnat på det idag om jag hade fått tillfälle? Om det var ett nytt band som lät exakt så? Antagligen inte. Eftersom jag inte lyssnar på nya band som låter så. Ja, det är svårt. Mycket, mycket svårt. Jag är väldigt förtjust i Pauls melodier. Det har jag alltid varit. Och för mig blir det aldrig tydligare än i Hold Me, Touch Me. Jag vet att alla inte gillar den låten. Jag vet att det finns personer i min omedelbara närhet som inte alls gillar den låten. Och det förstår jag inte alls. Visst, den kanske är lite balladig, lite sliskig enligt någon. Men hur man kan tycka att Forever eller Every Time I Look At You är bra ballader. Eller Shandy för den delen. Shandy är kanske den som har mest släktskap med Hold Me, Touch Me. Men inte gillar Hold Me, Touch Me, det fattar jag inte. Och sen så gitarrsolot i Hold Me, Touch Me är ju fullständigt enastående. I sin enkelhet. Och det är Paul som lirar det och jag älskar varenda ton av det. Men när vi nu ändå pratar om låten så tycker jag att vi... Vad fan? Det ringer. Hur fan kan det ringa? Jag har ju ingen telefon inkopplad. Jag har inte haft sedan 80-talet. Jag väntar. Hallå?
Hallå, Carl Linnaeus heter jag. Nu får du sluta prata så varmt om det här pekoralet till låt Hold Me, Touch Me. Till och med titeln är ju så smörig så det finns inte. Sedan var ju till och med tvungen att lägga till en titel till inom parentes. Think of Me When We're Apart, för jag är ännu sockersliskigare. Låten i sig är ju inte Pauls bästa, den förstör ju hela det albumet. Som egentligen är ett väldigt utomordentligt album. Men den här låten förstör ju hela skivan. Han envisar att spela sologitarr till och med själv. I alla fall låter det riktigt surt om den sologitarren. Och han sjunger inte något vidare i det här lägre registret heller, får jag säga. Så ja, nej, nu får du sluta hylla den så mycket. Det funkar inte. Hej!
Ja, den sladden får jag dra ut för det där åker jag inte med en gång till. Sluta ring in. Jag vet inte hur du gjorde, men sluta med det. För det där vill jag inte höra fler gånger. Jag vet mycket väl din åsikt om den låten. Det räcker nu. Tack för det. Eller inte tack, men varsågod för att du fick ringa in och tydligen komma fram. Håll inte på. Nåväl. Jag tror vi ska börja avrunda Paul-podden här också. Jag, som jag sa med Peter, jag ska försöka hålla de här till en halvtimme, ungefär som plattorna, just för att det blir ju ändå 2 timmar totalt i så fall. Vilket är fullständigt vansinnigt. Jag har inte spelat in den här podden i realtid i december, utan den är inspelad lite tidigare, men jag tänker inte säga när, utan den blir inspelad när jag fick jättefeeling plötsligt en dag. Så att det kan ha hänt någonting någonstans med någon medlem som jag inte vet och som inte nämns i det här. Men då får det vara så. Jag tycker det är roligt att folk är engagerade i mina julepoddar så till den milda grad att det måste vara något extra, det måste vara något special, det måste vara roligt, sa ju då Erik och David, mina polare. Det har inte slagit mig att jag brukar vara rolig till jul. jag som är så rolig året runt, enligt mig, inte enligt min släkt. Men i alla fall, jag ber att få lämna över till fröken Ebba Larsson som står i köket och kokar lite knäck eller kola eller vad det nu är hon gör. Extra knäck var det. Det ska vara svart. Så att. Och så ses vi, som vanligt ses vi såklart i havet, men vi kommer dessutom att om bara några minuter eller kanske om en vecka eller när du nu väljer att lyssna på nästa podd eller om du har lyssnat på denna första, vi kommer i alla fall att ses i en annan slags podd och den kommer att befinna sig i den podden kommer att befinna sig i gymden. God afton.